En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
the good old hockey game. Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, hallå, välkommen till NHL-podcasten. Säsongspremiär efter ett uppehåll på drygt 2 månader.
Ja.
Och som vanligt är det Jonathan, hallåmannen Ekliv, som vi där hörde i den klassiska ramsan från Örby utanför Stockholm.
Hallå, hallå.
Och mig då, Per Bjurman, i ett för dagen grått New York. Ja. Välkommen tillbaks, säger vi väl både till lyssnarna och till oss själva då. Det var ett tag sedan.
Ja, det var ett tag sedan, alltså. Det är drygt 2 månader som sagt, så att ja, lite ringrostig känner man sig. Jag tror man känner sig lite som en spelare här nu som ska jetlaggad snart sätta igång försäsongen där borta där du är.
Ja, det här är första ispasset för säsongen, så vi ber om överseende med mindre viga kommentarer.
Ja, precis. Man ska testa in nya handskarna och skridskorna är trånga och otympliga och så vidare. Men vi kommer komma in i det. Och man är ju taggad. Jag menar, nu ska vi äntligen få sätta igång och prata NHL igen. Och här idag har jag gjort mina första tecken till NHL-bibeln som vi ska producera också. Så att nu känns det som att det är dags för NHL igen. Alltså.
Absolut. Det känns som det var väldigt länge sedan. Och därför är det ju extra kul att komma igång igen. Och det blev inget sommaravsnitt för vi hann knappt ses alls i sommar.
Nej, det klaffar inte förut det.
Men det hände ju inte heller så mycket under sommaren som vi trodde att det skulle höra. Så det hade inte funnits särskilt mycket att kommentera i en sån podd.
Nej, så hade det blivit en podd där i augusti, då trodde jag på förhand att vi skulle diskutera kanske en Erik Karlsson-trade eller ett nytt Conor McDavid-kontrakt eller någonting sånt. Men det har varit ganska händelselös sen senast vi spelade in, får man ändå säga.
Ja, inte ens Rasmus Andersson har blivit tradad, fast hans lagkapten och gode vän Mikael Backlund har slagit fast att det kommer att hända. Men än är han Calgary-spelare.
Nej, precis. Ja, och när vi kommer in på lag som vi kommer göra här, alltså vi kommer ha 4 preview-avsnitt. Ett per division fram till att pucken släpps då 7 oktober. Det känns som att vissa hål i trupperna behöver fortfarande fyllas. Jag tänker på Toronto till exempel som vi kommer prata om idag.
Mm.
Det är inte helt färdigt i lagbyggen än.
Nej, det har du rätt i. Och som sagt, några saker som liksom hänger i luften som man tror ska hända, men det har inte hänt än.
Nej.
Men så blir det. Vi ska alltså, det blir 4 preview-avsnitt innan säsongen kör igång. Vi börjar idag ute på östsidan på klassiskt vis med Atlantic-divisionen.
Ja.
Sen drar vi Pacific i väst nästa vecka och sen fortsätter vi med Metro och till slut Central.
Ja, precis. Och då kommer också vårt slutgiltiga tabelltips. Det ska vi komma fram till när vi har gått igenom alla lag och känner oss lite mer säkra på vart de kommer hamna någonstans.
Ja, du är ju väldigt... du drar ju ut, alltid ut på det i det längsta. Du vill inte tippa. Jag har ju redan börjat... Du håller på med Bibeln, så jag har hållit på ett tag här nu med min stora preview till bloggen.
Just det.
Som är 80-90 000 tecken. Den tar sin lilla tid.
Det är en hel bibel för sig själv, kan man nästan säga.
Ja, och därför har jag ju liksom... Där får jag ju lov att ha en bild redan av hur jag tror det här kommer att gå.
Ja, just det, precis. Du har redan liksom djupanalyserat. Jag hörde redan här i augusti att du hade kommit en bit i den där genomgången.
Mm. Ja, man måste börja en dryg månad innan det är dags att publicera, för det är så många tecken och så mycket att fundera på och ansträngningar för att inte upprepa sig med åsikter och formuleringar. Det är svårt. 32 lag.
Ja, du är en stilist så du gillar inte att det... Du vill ju att det ska vara hög kvalitet.
Ja, det ska inte vara samma ord som återkommer och det ska inte vara samma slags meningsuppbyggnad. Det är mycket viktigt.
Mycket bra. Ja.
Men du, ändå så är det ju så då att nu på slutet har det hänt en del som vi måste kommentera innan vi kommer in på vår preview.
Ja.
Och det viktigaste är kanske det faktum att, att det finns ett nytt kollektivavtal, det blev ju klart innan vi gick på semester. Och att det blir fred och att det finns, allt är klart fram till 2030 eller vad det är.
Precis, de är ju klara med det här avtalet redan ett år i förväg. För det nya avtalet börjar egentligen gälla då 16 september 2026. Så om ett drygt år. Men redan nu som du ska komma in på så är det alltså några grejer som NHL ser till att ska träda i kraft redan nu, alltså innan det nya avtalet egentligen gäller.
Ja, de implementerar snabbt de nya reglerna gällande lönetak som kommer att gälla även i slutspel. Och man gör om strukturen på lönetaket kring trader även på annat vis. Att tidigare har det varit så att lönetaksträffen blir ju det som återstår på kontraktet det året.
Just det.
Så att om man tradar till sig någon i mars då vid deadline så räknas bara den återstoden av lönen den säsongen mot lönetaket. Det är det slut med nu. Det kommer att räknas från hela säsongen.
Ja.
Och lika så blir det ju... ja, det är komplicerat det här. Men
ja, det är det.
Den stora nyheten är ju att man måste ha ett lag även i slutspelet som går att klämma in under lönetaket.
Precis, alltså de 20 pers som dressas som byter om då för en slutspelsmatch måste vara under lönetaket. Vilket ju innebär då att... ja, Tampa är ett bra exempel från 2021, men om vi tar Florida, de senaste mästarna som ju använde löneutrymmet som frigjordes när Matthew Tkachuk sattes upp på long time injury reserve inför trade deadline förra året, eller i våras då, som gjorde att de fick plats med Seth Jones och Brad Marchand till exempel. Och sen kunde de aktivera Matthew Tkachuk när slutspelet väl började. Det hade inte gått, för det laget är ju mer värt än lönetaket, och det kan ju inte dressas då i en slutspelsmatch längre, utan då hade de behövt välja bort någon av dem, och förmodligen inte ens gjort kanske Brad Marchand-traden i våras om de här reglerna hade gällt redan då.
Ja, nej, det kommer inte att gå att göra sådana affärer längre. Ja. Och det kommer ju också påverka, tror man ju då, trademarknaden överhuvudtaget. Det kommer att bli mycket trögare, det kommer att bli mycket mindre trader.
Ja.
Och det är ju tråkigt, tycker vi.
Ja, det har ju varit roliga trade deadlines här på slutet, måste jag säga. Inte minst den senaste året dessförinnan också. Alltså, en sak som också är ny som vi kan nämna här är ju det här med salary retentions.
Ja.
Vilket ju var tydligt till exempel i vintras. Den första Rantanen-traden till Carolina gick ju via Chicago för att de skulle behålla lön.
Ja, just det. Det där tar man bort också. Det får inte vara en tredje part längre.
Precis, ska det vara en tredje part, då måste det ha gått 75 dagar emellan.
Ja.
Och det blir ju nästan orealistiskt. Då hade inte en sån här Rantanen-trade kunnat genomföras alls på samma sätt. Så att nej, det kommer bli en tråkigare trademarknad, men förmodligen rättvisare slutspel i alla fall. Och det är ju det som är poängen.
Ja, precis. Som många då har anklagats för, att behålla folk på långskadelistan och sen aktivera dem. Ja. Det försöker de helt enkelt stävja.
Ja, vi får se. Jag har sett lite memes och bitska kommentarer kring det här. Att oj, nu kommer Mark Stone inte vara så mycket skadad längre. Och så vidare. Och apropå trade deadline där, att liksom TSN's Trade Center, deras livesändning då, kommer mest gå ut på att de kollar på highlight från säsongen snarare än att diskutera trade, för det kommer hända så lite.
Mm. Ja, men så blir det. De lag vi ser nu, det är rätt mycket i högre utsträckning än vanligt de lag som kommer att vara hela säsongen.
Ja, så det är egentligen ännu viktigare previews vi sitter och gör nu än kanske förra året, med tanke på att förmodligen, det kommer fortfarande vara trader, men färre liksom impact-spelare som tradas, utan det kommer vara liksom längre ner i kedjehierarkierna som det händer grejer, tror jag.
Mm. Ja, det där får vi hålla koll på. Det är risk för att, som sagt, bli mindre att prata om vad gäller trader, och jag tycker det känns trist, för trader är ju, livar ju upp.
Ja, precis. Det är kanske inte spelarnas favoritgrej med NHL, att man kan, hela familjen kan ryckas upp och flyttas iväg till andra sidan kontinenten liksom helt plötsligt från en dag till en annan. Till och med när man är på BB har ju hänt liksom att man ska byta lag. Men för oss så är ju det en av liksom höjdpunkterna med NHL, det är ju just runt trade deadline och allt det här. Ja, det är det som är så kul med NHL.
Ja, men det är ingenting vi kan påverka riktigt. Utan ja, har vi något mer som du tycker är värt att kommentera innan vi drar igång det här med spelaraffärer? Så vi kan konstatera att Victor Olofsson, som länge under sommaren stod utan kontrakt, nu har hittat en ny klubbadress i Denver. Mm. Han kommer att spela med Colorado Avalanche, och det tråkigare kan man ju ha.
Ja, precis. Gjorde ändå ganska bra ifrån sig i fjol. Fick igång NHL-karriären, tycker jag, igen. När Jack Eichel tog han till Vegas.
Ja, jag var lite förvånad att inte Vegas gjorde mer för att behålla honom.
Ja, och jag vill också nämna en sak som hände alldeles nyss. Bara uppgifter visserligen, men från Frank Seravelli, den tidigare bossen för er journalister i facket där.
Som ja, avgående.
Avgående, ny. Precis. Ja. Men åtminstone väldigt trovärdig normalt sett i den här typen av trade-spekulationer och så vidare och signingar och sådär. Och han skrev precis innan vi satt oss och spelade in här att Kirill Kaprizov, som ännu inte skrivit något nytt kontrakt och går in på kontraktsår här med Minnesota, ska ha tackat nej till tidernas största NHL-kontrakt. 8 år gånger $16 miljoner.
Wow.
Nej tack.
Oj. Mm. Det här var ju... ja, han hade fått $128 miljoner för 8 år.
Ja.
Och säger nej. Vad vill han ha då?
Ja, vill han vara kvar i Minnesota? Är det det handlar om? Att han vill se sig om efter andra alternativ? För att han är ju liksom Minnesotas Connor McDavid. De är ju beredda att betala nästan vad som helst. Gör han till...
Ja.
Till ligans bäst betalda spelare. Vi får se vad McDavid får, men det ligger runt 16 miljoner också. Så att det kanske inte är pengarna som är problemet då, om inte ens det räcker för att Bill Guerin ska få hans signatur på papper.
Nej, för att det är ju inte självklart att några andra lag kommer att erbjuda lika mycket.
Nej, det är en jättebra spelare Kirill Kaprizov, men är han verkligen McDavid bra? Så som Minnesota kommer att betala honom.
Nej, så det indikerar ju då snarare att miljöombytan kanske, oj. Ja. Vilken distraktion det kan bli för stackars Minnesota.
Vilken grej att gå in i säsongen med det liksom.
Ja.
Följer det där, Central är alltså sista preview-avsnittet. Så då får vi återkomma till Olofsson i Colorado och Kaprizov-situationen i Minnesota.
Mm. Ja. Men nu kör vi ut planet på tarmaken, ut på startbanan.
Ja, precis. Det har också stått och vilat i ett par månader.
Ja, det är som sagt Atlantic vi kollar först då.
Ja.
Det är traditionellt så. Och då gör vi en kort flygning här från New York upp till Boston. Och landar Logan flygplatsen mitt i stan. Den är kavig, men den ligger bra.
Ja, är det The Hockey News-bibeln som du har på gång nu eller?
Ja visst, den har jag i handen. Det är ju bibeln inför varje år.
Ja, det är ju...
jättepreview-nummer.
Det är en jätteklassiker när NHL-podden sätter igång att du sitter där med The Hockey News årsbok framför dig med deras preview inför säsongen. Plus att du nyss har bevakat tennis och är liksom tennisreporter för Sportbladet.
Just det. Ja, det var en underlig US Open i år. Ja. Med två alldeles för överlägsna spelare, så det var aldrig mycket till dramatik.
Nej, men det blev lite dramatik på juniorsidan åtminstone.
Ja, det var ju faktiskt för första gången Jonas Björkman var här för 100 år sedan, så fanns det faktiskt en svensk att skriva lite om, och det var Lea Nilsson som var duktig och tog sig till final på tjejernas juniorsida. Det var kul. Hoppas det fortsätter likadant.
Ja,
men nu kom vi från ämnet.
Ja, det gjorde vi helt. Vi skulle prata Boston.
Ja, vi har landat i Boston och där har vi vårt första lag för säsongen att ta en närmare titt på. Och det är alltså Boston Bruins. Som hade en riktigt hemsk säsong i fjol, får man väl säga.
Ja.
Golvet gick ur verksamheten.
Verkligen, alltså. Det började väl egentligen redan i NHL-poddens preview-avsnitt 2024 nästan. För att då pratade vi en del om att Jeremy Swayman inte var signad.
Ja.
Och det liksom kändes som att kaoset började redan där. Och han hade ingen bra säsong sen för första gången.
Nej, han missade ju campen och sen kom in och hittade inte. Det tog väldigt lång tid för honom att hitta sitt groove.
Verkligen, och hade ingen ullmarken till sig längre som kunde backa upp honom. Så där gick det snett, det gick inte speciellt bra alls såklart för laget då under hösten. Och man sparkar alltså Jim Montgomery.
Ja, det ser jag fortfarande som ett stort misstag. Han är ju en lysande coach, men eftersom det gick knackigt i början fick han sparken det tidigt. Blev omedelbart anställd i St. Louis och gjorde minisuccé där i alla fall.
Ja, jag undrar om inte faktiskt Boston låg ändå på wildcard-plats när de sparkade honom.
Ja.
Så med tanke på hur det gick sen så var det, liksom, så var det faktiskt inte så dåligt vid det läget som de tyckte då.
Nej.
För sen gick det ju verkligen ut för och framförallt fick de ju långtidsskador på både Hampus Lindholm och en otäck sådan. Den här infektionen som Charlie McAvoy drabbades av under Four Nations.
Mm.
Och sen tradade man alltså Brad Marchand.
Ja, ikonen.
Ja,
verkligen. För inte så mycket. Liksom. Det blev ju inte mycket till affär för Bostons del.
Nej. Och efter trade deadline, man har en förlustsvit på 10 raka torsk.
Ja, då försvann ju även Brandon Carlo och Charlie Coyle, som ju också har varit liksom institutioner där ett tag.
Ja, precis. Och efter trade deadline är det bara San Jose som tar färre poäng i Boston. Och man slutar sist i Atlantic Division och fjärde sist i NHL. Detta Boston Bruins alltså, slutar fjärde sist i NHL.
Ja, och det är första gången på 9 år de missar slutspelet. Och de har ju varit en pålitlig contender länge. Så det var ju lite chockerande hur det där spårade ur helt och hållet.
Ja, ja men...
Frågan är vad som händer nu då. Just den här hockeyn nu som jag håller i. De tror att det går lika dåligt igen och har dem sist i Atlantic på nytt. Mm. Bakom Buffalo och så vidare. Men det tror inte jag. Jag tror ju, inte för att det har hänt något särskilt upphetsande med truppen under sommaren.
Nej.
Men de får ju tillbaks McAvoy och Lindholm är ju med.
Ja, det är som två jättebra nyförvärv kan man säga.
Ja, det är ju 1A och 1B. Det är deras två bästa backar. Kommer tillbaks, ja. Det gör ju en skillnad såklart. Och sen har Swayman är också med från början och kommer vara med på campen och säkert revanschlysten.
Ja, jag har sett några intervjuer med han här inför campen där han är extremt just revanschlysten och liksom förstått vikten av att vara med på försäsongen och kommer verkligen gå in 100% redo för den här säsongen. Och kommer med lite självförtroende också från att ha avslutat säsongen med att vinna VM-guld i Globen. USAs första VM-guld på nästan 100 år.
Ja,
han höll nollan i finalen och han säger nu liksom att han är, ja, nu är han på en bra plats igen liksom. Nu känner han sig lugn och trygg med sin situation och ser verkligen fram emot den här säsongen och inga distraktioner.
Nej.
Så att det kommer vara mycket bättre målakt. Så är det.
Ja, det kommer vara bättre defensivt. Men truppen ser ju lite, det är ju samtidigt ett faktum att det ser lite tunt ut bakom toppformationerna, både framåt och bakåt, så är det ganska tunnsått med verklig kvalitet.
Ja, precis. Alltså, vi var ju inte jättelyriska över nyförvärven i våra sista podden förra säsongen då, när vi konstaterade att Tanner Chanot har kommit in och Sean Corelli är tillbaka och Michael Asimont har kommit in och Victor Arvidsson blir lite spännande att se om man kan få en ny tändning i Boston visserligen. Jag tycker gemensamt med spelarna som kommit in, det är lite Victor Arvidsson-typer. Det är ju ganska ettriga spelare, jobbiga spelare att möta. Tanner Chanot är en sån, även om vi tycker att han är övervärderad, men det är lite samma spelartyper. Men det är ju inte riktigt den här spetsen ändå liksom.
Nej, men Arvi får vi ju se då. Han fanns aldrig riktigt rätta där i Edmonton. Fick väl inte riktigt de chanser. Ja, det fick han väl i och för sig. Han var ju med Dreisaitl lite länge där. Men i slutspelet så blev det inte så lyckat. Och jag gillar ju honom. Jag gillar hans spelstil och hans energi och hans envetenhet. Jag hoppas att han får en ny tändning i Boston.
Jag är lite förvånad att han inte lyckades bättre i Edmonton och de investerar en hel del i honom med ett tvåårskontrakt på $4 miljoner eller vad de signade med ändå i förra sommaren. Och förutom sina skadeperioder så tyckte jag att han hade en väldigt hög lägsta nivå i både Nashville och LA. Liksom.
Ja.
Jag tyckte han var lite av en garantispelare. Liksom. Och så blev det ändå ingen fitter i Edmonton. Så att jag tror ändå att han kommer göra bra i Boston. Liksom.
Jag hoppas du har rätt. Ja. Men det är ju första kedjan där med förmodligen då med Geeky, Elias Lindholm och Pasternak. Mm. Och sen är det Casey Middlestad som undercenter och han behöver ju då komma upp på en högre nivå än tidigare.
Ja, det är några där som måste slå igenom liksom och som måste ta större ansvar. Och även sånt som Lindholm måste ju vara bättre liksom med tanke på hur mycket pengar de investerade där förra säsongen.
Ja.
Och det är också lite nya roller egentligen för Pasternak och Lindholm och McAvoy och så här, veteranerna i laget, för att men bara en sån sak som att Pasternak har, nu när Marchand är borta också då, och som var lagkapten, då är det Pasternak som åkte över rekordtidigt till Boston från Tjeckien för att liksom inleda de här pre-campsen. Innan riktiga campen så är ju spelarna ofta ute och kör lite ändå för att skaka av sig jetlag och vara liksom riktigt förberedda inför campen. Och det är en sån, det ska liksom de ledande spelarna göra, och Pasternak, han har alltid kommit precis före campen, han har inte behövt bry sig om det, han har inte riktigt varit liksom kärnan i ledargruppen trots allt. Men nu är det han som ska liksom dra igång det. Så nu har de inte de här gamla Boston-ikonerna att luta sig mot längre, utan nu är det de som är ledarna i laget.
Mm. Sen har de ju ny tränare också då. Ett oskrivet kort i Marco Sturm.
Mm. Ja.
Och det vet vi väl inte riktigt. Det är ju svårt att bedöma när han inte har varit NHL-coach. Men jag vet inte varifrån jag har fått det, men jag får ett gott intryck av honom att han är seriös och smart.
Ja, jag har ju hyllat honom också då. När han anställdes då så hade jag väl en liten monolog där om honom. Men han har fått goda referenser från spelare som har haft honom tidigare. I tyska landslaget till exempel, eller i AHL, LA:s lag där. Och Todd McLellan som hade honom som assisterande i LA ett tag också. Mm. Så det känns som att han har jobbat ihop till den här chansen nu att få ett NHL-gig på riktigt. Han har ju varit aktuell för andra klubbar tidigare också, varit på intervjuer liksom, men nu till slut fick han fäste i sin gamla klubb som spelare, Boston Bruins.
Ja, Ja, vi får se. Det är inget lätt jobb. Det är med stort missnöje i Boston bland fansen också. Don Sweeney är ju inte populär efter senaste årets affärer.
Nej, han hänger kanske mer löst än Marcus Sturm om det går dåligt.
Ja. Ja, fast nu har ju både han och, vad heter han, presidenten?
Neely, Cam Neely.
Ja, de har ju fått förnyat förtroende av Mr. Jacobs. Ja. Men förr eller senare måste det bli bättre.
Ja, bland fansen i alla fall förtroendet inte så stort.
Nej.
Jag slänger in ett till nyförv också, så här typisk Ekeliv-grej då. Men jag är lite spänd ändå på, av alla namn som finns där som har kommit in, så Matej Blümel. Som från Dallas organisation, där det har kommit fram så mycket talanger där de senaste åren, så de har inte kunnat ge alla speltid liksom. Det har varit Wyatt Johnston och det är Maverick Bork och det är Logan Stankoven som nu är Carolina, och det är Jason Robertson är fortfarande ung liksom. Så att Blümel har inte riktigt fått chansen där, men i AHL har han visat sig liksom, han har vuxit ur den kostymen, han är för bra för AHL. Han vinner skytteligan på nästan 40 mål förra säsongen i AHL, och han gjorde över 30 mål säsongen innan också. Och nu hamnar han i Boston istället då. Och jag tror verkligen att han är redo för NHL. Har också lite den här Victor Arvidsson-spelstilen egentligen, att han är ganska ettrig och jobbig att möta och så. Men så har han den här målnäsan också. Och jag tror att han kan vara en liten överraskning för Boston den här säsongen. Att det skulle kunna bli liksom 20-25 mål från honom. Alltså jag tror verkligen att han är redo för NHL nu i en ny miljö.
Jaha. Ja, ja, det kanske är ett litet, en X-faktor som inte har räknat in här.
Nej.
Men... ja, som sagt, det är inte många som tror på Boston. Jag tror ändå att de kan bli ett bubbellag runt strecket.
Ja, nej, precis. Alltså, jag kommer nog inte tippa dem på slutspel heller. För jag håller väl några andra lag där i Atlantic som borde vara på frammarsch. Så några som bröt igenom barriären förra året, för kom in på Ottawa, vi kom in på Montreal. Jag tror absolut inte att de kommer liksom sluta fjärde sist i NHL igen och vara avhängda tidigt. Sådär,
utan nej.
Med i matchen.
Yes. Jaha, det är ju, vi behöver inte vara ute och flyga så mycket. Det är så korta avstånd här. Det är samma division hela tiden.
Ja.
Men vi har ju Buffalo då. Buffalo Sabres har vi också i Atlantic. Och ett sorgebarn som förlorade, eller som missade slutspelet för 14:e året i rad. Och ska försöka undvika att det händer en 15:e gång. Men det vet du tusan.
Nej, alltså jag känner lite grann som... Erik Niva efter den här Kosovo-torsken här i fotbolls jämkvalet där, när han satt i Viaplay-studion och bara liksom hade sin plädering där om fiaskot och sa liksom, menar ni allvar? jag kan inte imitera, det var usel imitation.
Ja, det var riktigt
dåligt. Ja, det var katastrofalt dåligt.
Liksom, menar ni allvar? Vad? Det är detta ni fick ihop?
Menar ni? Nej, jag ska inte försöka heller. Det är ju så.
Det är ju så. Ja.
Så kan man, det enda kan man säga, Erik.
Ja. Nej, jag får säga det på Ekelivska istället. Menar ni allvar?
Ja. Nej, men, norska kan du säga det.
Menar ni... Nej, förlåt. Nej, jag ska inte hålla på.
Danska?
Menar ni elva?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, nej. Ja, men de har ju tagit tillbaks... I princip samma lag, minus då JJ Peterka som ville därifrån och inte kvar. Och istället har det inte kommit särskilt mycket som gör någon större skillnad.
Nej, det är precis. Det är det jag menar med menar ni allvar. Liksom,
för, ja.
för det var liksom snack där, det var liksom rykten som sipprade ut där i mars efter trade deadline att Rasmus Dahlin begärde trade liksom, för han var trött på... hur dåligt det går i Buffalo och vad som hände vid trade deadline och så vidare.
Förnekade han bestämt.
Det förnekade han bestämt visserligen, men det var ju ändå mer eller mindre bekräftat att han liksom har träffat general manager i alla fall, att det varit ett snack mellan ledargruppen i spelarna och klubbledningen liksom. För att det måste liksom ske saker. Och så kommer man till sommaren och det som händer är att man tradar JT Peterka och gör i princip ingenting annat.
Nej.
Och ska man då verkligen få upp hoppet om att ja, men nu är det dags att krävla över slutspelsträcket. Nu kommer vi samla ihop tillräckligt med poäng.
Nej, det är ju... Man blir ju verkligen... Man höjer på ögonbrynen. Och riktar ju... Alltså man frågar sig vad Kevin Adams håller på med. Men som Sabres-fans brukar... Ett särskilt Sabres-fan brukar höra av sig när jag kritiserar Kevin Adams och säger att visserligen har inte han varit bra, men han får inga förutsättningar att göra något bra heller. Det är ju ägaren.
Ja, Pegula-familjen.
Ja, som inte satsar. Som inte ger honom möjligheter att bygga ett bra lag.
Nej, precis. Alltså, och det har vi återkommit till många gånger i den här poddens historia, men det är ju verkligen så det är. Och till slut har ju faktiskt Pegula visat att de kan få bukt på en idrottsklubb genom att Buffalo Bills, som missar slutspel 17 år i rad, alltså amerikanska fotbollslaget, det har ju gått och blivit ett topplag nu i NFL liksom. Mm. Och välfungerande, och de håller på att bygga en ny mega-arena där i Buffalo för fotbollslaget. Men det innebär ju att Pegula-familjen lägger ju sin vikt och sina pengar på det laget. Och inte på Buffalo Sabres, för där är det liksom begränsat då. De är ju väldigt snåla med Buffalo Sabres faktiskt.
Ja.
Jag pratade med Patrik Hörnqvist tidigare idag faktiskt om Florida Panthers, en grej till NHL-bibeln. Och då berömde han ju liksom kulturen i Florida Panthers. Det finns ju mycket att hylla där, men att alla spelare som kommer dit blir bättre liksom på grund av arbetsmiljön liksom.
Ja,
Och i Buffalo har vi ju sett alla som har lämnat där vad som har hänt när de har kommit ur deras nästan toxiska arbetsmiljö som det verkar då. Sam Reinhardt till Florida, Brandon Montour när han kom till Florida, ja, Jack Eichel till Vegas, Linus Sundmark vinner väst när han lämnar Buffalo och kommer till Boston istället. Så länge liksom Pegula styr Buffalo med vänsterhanden på det sättet, det har ju varit personalstrejk till och med på grund av arbetsmiljön där för några år sedan. Om det är så allra högst uppifrån liksom, vad talar för att de ska få ut max av sina spelare nere på isen?
Nej. Nu är det ju så att de var inte helt totalkassa i fjol. Det är ju inte det. Liksom. De spelade till och från bra hockey, inte minst på slutet. Liksom. Men det är inte tillräckligt bra för att liksom ta sig upp ur träsket. Det är för många andra som är bra runt omkring dem. Så det räcker liksom inte med det de har.
Nej.
Och det är jävligt sorgligt att se, liksom, nu har Rasmus, vad han spelar 7-8 säsonger och fortfarande inte spelar en slutspelsmatch. Och han håller ju på att bli bäste svensk i backen. Han är ju nästan där.
Ja, det är 8:e säsongen man kliver in på nu.
Ja.
Han är ju mitt i sin prime nu.
Ja.
Ja, men det är väl, ja, det är kanske det då, om man ska vara schysst mot Tabert då. Så är Dahlin i sin prime, Tage Thompson som vi såg i hockey-VM, vilken spelare han är. Och även under våren i Buffalo Sabres. Det finns ju kvalitet i Zach Benson, i Jack Quinn, i Norris, i McLeod, i ungersäcken Jiri Kulic till exempel. I på backsidan utöver Dahlin Power, Byron som är kvar, Kesselring som de fick i den här traden för Peterka.
Men det, visst, det är ju inte, liksom ett division 2-lag i Tranås.
Nej,
utan det är ett NHL-lag, men... De är inte, om du gör samma uppräkning med dem de ska förbi nu då, vilket är Ottawa och Montreal i första hand. Ja. Så de har bättre lag.
Ja, ja. Och de har ju inte liksom riktigt kunnat addera på free agent-marknaden, för det är ju ingen som vill flytta till Buffalo.
Och sen behåller de ju Lindy Ruff som coach också. Som,
ja.
Och det är inte heller mycket till förtroende. Som i fjol, det var ju spelare i The Athletics stora enkät som sa att han vet inte vad han håller på med längre. Han har inte koll på modern hockey.
Nej, det är ju stenhårda sågningar från faktiska NHL-spelare liksom.
Ja.
Nej, det känns nästan som det sämsta draget att ge han nytt förtroende. Han är ju slut. Han visar ju ingenting förra säsongen som tyder på att han tog Buffalo i rätt riktning.
Nej.
Så att, det finns potential i det här laget, men ledningen runt omkring, liksom, det är miljön runt omkring, det är det som måste upp många snäpp.
Ja, och de skulle behöva hjälp av någon toppspelare till på de flesta positioner. Ja. Ukko-Pekka hade inte heller någon bra säsong.
Nej, precis.
Och behöver ju studsa upp, annars blir det Alex Lyon som de har tagit in nu. Och det är ju liksom en backup målis.
Precis, och Devon Levi, deras målvaktstalang, där har vi väntat på ett tag. Men än så länge har vi ju, precis som många andra talanger, inte riktigt sett den där fulla utväxlingen. Liksom.
Nej, så det blir en 15:e, Torkan fortsätter ett 15:e år, tror jag.
Ja, nej, men det känns inte som att man riktigt tar argumenten för att hype upp Buffalo Sabres den här säsongen heller.
Nej. Mm. Ja, nu hoppar vi i en båt och ror över sjön och kommer till Detroit.
Just det.
Det är väldigt kort mellan Buffalo.
Det är första gången du åker båt, tror jag.
Om det inte var en gräns där till Kanada, så skulle det gå väldigt fort att åka mellan Detroit och Buffalo.
Ja.
Men här har vi då Detroit Red Wings, och nu är det mycket negativt här i början av vår preview.
Ja, det var ju lite tråkigt att vi började. Vi började liksom nerifrån i tabellen nästan, kan man säga.
Ja, och jag får säga Erik Niva-vibbar av Detroit också.
Liksom, menar ni allvar?
Det är ju så här. att det är frustrerande med Detroit, för att, tycker jag. För att de står ju precis på gränsen till ett genombrott och bli bra. Och om Iceman bara liksom hotade upp truppen med något namn, riktigt hett namn, ja, till, en riktig game changer, då skulle det gå att tro på Detroit. Men han gör ju aldrig det.
Nej, precis. Alltså, nej, han imponerade inte. Alltså, han som imponerade så mycket i Tampa Bay, men det kanske snarare var Julian Brisbois som var gärna bakom, men vet, utifrån vad man har sett av Iceman i Detroit. Liksom. För man är ju inte imponerad. Bara så, om vi tar förra säsongen, när han tradade bort Jake Wallman ihop med ett andra runda val för att bli av med hans lön till San Jose. Och sen lyckas San Jose några månader senare kränga iväg honom till Edmonton för ett första runda val. Och så är Jake Wallman en bra back för Edmonton hela vägen fram till Stanley Cup-final. Liksom. Snacka om att Iceman inte ser bra ut för en sån grej. Och det kommer jag ihåg att vi kommenterade redan då. Liksom, att det var märkligt hur lättvindigt han bara skakade av sig Jake Wallman. Liksom.
Ja.
Så nej, man är väl inte jätteimponerad av deras business här i sommar heller. Man väntar på
det. Det är komplement liksom. Ja. James van Riemsdyk och Mason Appleton. Ja, det är väl habila NHL-spelare. Men de gör ingen skillnad egentligen.
Nej, den största grejen är väl i så fall då John Gibson i kassen som har kommit in då.
Ja, det får han ju då beröm för att han äntligen har tagit något annat än en backup Morris. Men problemet är att John Gibson har sin storhetstid bakom sig också. Han var ju också backup i fjol.
Ja, han blev utkonkurrerad av Dostal.
Ja. Så det är bättre av honom än Cam Talbot och Ville Huss och alla de här som har passerat revy där.
Ja, jag tyckte jag sa det i sommarens avsnitt där. Det var 12:e eller 11:e målakten på 4 år John Gibson när han kliver in.
Nej, hoppet igen står till att de här unga kanonspelarna de ändå har gör ytterligare framsteg. Då tänker jag framförallt på Lucas Raymond. Dylan Larkin ser jag fortfarande som hyggligt ung, men även då Simon Edvinsson och Moritz Seider. Det finns ju potential där för något om de gemensamt gör ett stort framsteg.
Ja, men så är det ju precis. Och så kan man ju addera Axel Sandin Pelikka den här säsongen.
Ja, som känns... vi får se. Men han kommer ju att få börja i Detroit är de ju konservativa med det att talangerna får oftast finna sig ett år i Grand Rapids.
Ja, och det kan bli samma för Nate Danielson som är en annan spännande talang som jag tror kommer slå igenom. Kanske inte den här säsongen, men om något år i alla fall. Men en som slog igen, ytterligare som slog igenom förra säsongen var ju Marco Kasper som jag tycker... visa att han är en topp 6 center i NHL. Och så har vi ju på svensk väg alltså Simon Edvinsson var ju jättebra förra säsongen. Så det går ju att lyfta fram liksom de här talangerna såklart. Men...
ja, men det är det jag säger. Det är det som är så frustrerande. Att det är precis på gränsen till något stort och skulle kunna bli det med en eller två liksom riktigt raffinerade förstärkningar.
Ja. Och vi får se. Alltså, jag tror ju faktiskt att Steve Yzerman har försökt. För det kommer ihåg att det var snack om förra sommaren att han var ute och fiskade på de stora namnen. Han verkligen försökte locka till sig Stamkos med sina tamparkänningar där. Att få honom till Detroit, men det var inte speciellt ömsesidigt. Och den här sommaren har du ju läckt ut uppgifter från insiders om att han verkligen ville ha Nikolaj Ehlers där till sin topp 6. Men fick kalla handen. Alltså, Nikolaj Ehlers var inte ens beredd att boka upp ett möte med Detroit. Så de fick inte ens komma med ett bud. För att oavsett vad de skulle erbjuda så ville Nikolaj Ehlers inte flytta till Detroit.
Nej, det ser man.
Ja. Men då tror jag så här också. Här är en egen teori, typisk teori från mig. Alltså en sak med Detroit i alla fall. Jag brukar ju prata om, du vet, att det här med spelare som kommer från stan och spelar i. Eller från staten och sådär.
Ja.
Att jag gillar det och att det normalt sett inte spelar någon roll i NHL. Det är väldigt få general manager som bryr sig om det. Men i Detroit-fallet så är det ju väldigt många Michigan-spelare i laget. Antingen är de svenskar eller så kommer de från Michigan. Så är det ju faktiskt. Det är Larkin och det är DeBrincat och det är Comfer och det är Kopp och det är Gibson som har gått spelar juniorhockey där och Appleton som kom in från Winnipeg också Michigan. Kopplingar och sådär. Och jag tror faktiskt att ja, men det finns några intressanta Michigan-spelare på marknaden. Jag tänker på Brian Rust till exempel. Skulle ha varit lite rykten om Detroit att de kollar med Pittsburgh där. Om vi ska ta ännu lite större namn så Kyle Connor som är på kontraktsår i Winnipeg Jets. Fortfarande inte signat där. Är ju riktig Michigan-kille och uppväxt som Detroit Red Wings-fan. Jason Robertson, Detroit-uppväxt, Detroit-fan som ung också. Ryktas ju lite ut, har jag varit inne på här tidigare i podden, från Dallas. Om de ska skaka om sitt lagbygge på något sätt. Där tror jag kanske att Iceman är att fiska lite grann för att de har i alla fall en Detroit-koppling och han gillar ju när det är så.
Mm.
Och då är, det är ju ändå game changer namn skulle jag vilja påstå.
Ja, ja.
Kanske
ja.
Inte Brian Rust, men i alla fall Connor eller Robertson.
Absolut. Men det där är ju långskott. Det är ju det är något du bara fantiserar.
Ja, precis. Ja, men jag försöker liksom få någon slags logik kring varför det har hänt så lite. Liksom. För nu går de in med nästan samma lagbygge igen. Liksom.
Ja.
Det är klart att inte JVR skjuter Detroit till slutspel.
Nej. Nej, det är samma där. De kommer att vara ett bubbellag igen förmodligen.
Ja, precis. Ja, det blir väl lite upprepande här. Men det är som sagt, det står ju till de unga spelarna att ta ytterligare kliv. Det är ju det ja. Som är idén.
Ja. Ja, men du.
Ja.
Ut till flygplatsen i Detroit och så flyger vi raka vägen ner till Florida. Till värmen i South Florida.
Ja, vi flyger neråt på kartan men raka vägen högst upp i tabellen kanske.
Ja, här blir det mindre negativt.
Ja, här är det svårt att klaga.
Ja, här har vi då Florida Panthers. Tvåfaldiga Stanley Cup-mästare, vunnit två år i rad, varit final tre år i rad.
Ja.
Och många, inklusive mig, tror att det finns en ytterligt god chans att de vinner, går till en fjärde raka final och vinner sin tredje cup.
Ja.
Det känns bara så. Alltså, det blir lite annorlunda nu då när Bill Seidou inte kan förmodligen genomföra samma spektakulära trader under säsongen.
Nej.
Men det behövs ju inte heller. Om det här laget är intakt så är det inte mycket förstärkningar som behövs.
Nej, det är ju i princip samma lag som vann Stanley Cup för några månader sedan.
Ja.
Nu är det så att Matthew Tkachuk är skadad och missar hela hösten här och delar av vintern och kanske tillbaka först efter årsskiftet. Och med honom nu, inte på LTIR, så är de faktiskt över lönetaket med några miljoner liksom. Så när de aktiverar honom, då måste de offra någon spelare. Kanske ja. Evan Rodriguez eller något sånt där för att få plats under lönetaket. För nu kommer de som sagt inte kunna göra samma grej igen, att bara aktivera honom hur som helst.
Nej.
Men ändå, det är ju alltså det faktum att de på något sätt lyckades signa både Ekblad, Sam Bennett och Marchand
ja.
Till nya kontrakt efter Stanley Cup-viktorien till sådana liksom, kontraktsvärden som alla andra klubbar bara avundsjukt blänger på. Alltså,
ja.
Det är ju för att spelarna vill vara i Florida Panthers som de kan få sådana priser på spelarna.
Ja, för de har det så otroligt bra där. Det är inte bara ett fantastiskt bra lag med ypperligare förutsättningar att vinna igen. Mm. Det är en behaglig tillvaro där. De blir lämnade i fred under säsongen. Ingen bryr sig om dem. De åker golfbil till träningsarenan året runt och betalar ingen inkomstskatt på delstatsnivå. Och det du var inne på förut, den här kulturen som finns där som Bengan talade om och i hög grad har bidragit till för övrigt.
Precis, det är ju faktiskt så att vi hyllar ju jämt och ständigt i nästan varje NHL-podd kommer vi in på Bill Seidou på något sätt.
Ja.
Och hans första drag, alltså några veckor efter han anställdes i september 2020, jag tror han var kanske 2 september 2020 han anställdes, och 24 september 2020, då trädde han till sig Patrik Hörnqvist.
Ja.
Det var första draget. För att sätta en kultur. Då valde han en svensk från Pittsburgh som har vunnit två Stanley Cups där. Och nu har vunnit två Stanley Cups kan man säga med Florida.
Ja. Ja, som front office-man.
Ja, precis. Han är ju inte en spelare längre och har inte varit det de senaste säsongerna. Men han är ju verkligen, har man förstått när jag pratar med honom, involverad i klubbledningen och känner ju liksom spelartruppen ut och innan är ju där och hjälper till liksom och är ett bollplank hela tiden.
Ja, det är inte bara han. Det är ju Alexander Barkov också får ju stort mycket cred för just kulturen där. Ja. Att alla känner sig involverade och respekterade och sedda. Att det finns inga kotterier i gruppen utan det är verkligen ett kompisgäng.
Ja.
Och vi såg ju exempel på det när de fick bucklan igen på isen. Det var de som inte hade vunnit förut. En massa nykomlingar som fick åka omkring med den först. Ja. Efter att Barco hade tagit emot.
Ja, Sam Reinhardt som gjorde det 4 mål i sista finalen. Han fick bucklan som 14:e man. Liksom.
Ja. Och nu skulle de vinna ändå. Då är det Jeff Petrie som får den antar jag.
Ja, så lär det bli.
Och Daniel Tarasov och Brandon Bussi. Det är de enda nya namnen här.
Ja, ja, de har signat några spelare på PTO här nyligen. Jag har sett Noah Gregor. Och undrar om de inte gav ett kontrakt till han. Nu tappar namnet på en. Han gamla Nashville och San Jose-spelaren. Ah, ja.
Ja, och det är nästan ingen som... Det är Nate Schmidt då som inte kommer tillbaks. Mm. En sån typisk spelare som får komma dit som Oliver året innan.
Ja.
Och liksom reaktivera sin karriär och vinna en cup.
Ja. Man blir ju inte förvånad om det blir fart på Jeff Petrie på äldre dagar här. Nej. Eller?
Nej, såklart. Mm. Nu tror jag då att precis som i fjol så kommer de att cruisa genom grundserien. Den är ju, de ser bara till att vara på rätt sida strecket.
Mm.
Och det är sen det händer. För det är ju det de är. Inte världens bästa grundserielag nu, men de är världens bästa slutspelslag.
Ja. Ja, det var ju... Tampa slutar alltså före Florida i tabellen och har hemmaplansfördel i första rundan. Men är ju chanslösa när det väl blir slutspelshockey.
Ja, och jag, såvida det inte liksom att de har väldigt otur med massa skador och så inte kan korrigera det. Mm. Så ja, när det väl kommer till slutspel igen så då kommer det inte att vara kul att möta Florida.
Nej. Ja, där pratar Bengan väldigt mycket också om, ska jag säga som en avslutande grej från det samtalet. Om, alltså det var nästan det han tryckte mest på, hur imponerad och hur viktigt han tycker det är, alltså Floridas fokus på återhämtning och liksom sports science och allt man pratar om, liksom hur avancerade behandlingar de har och sådär för att spelarna ska återhämta sig och vilket fokus de lägger på det liksom. Och det är ju synonym för de här två Stanley Cup-viktorerna. Även om Matthew Tkachuks kropp knappt håller ihop så har han varit väldigt skadebefriade och haft mest energi längst in i slutspelet.
Ja.
Och det säger Bengan har att göra med väldigt mycket med kraften de lägger på just det. Och då, faktum är ju att när de kom tillbaks förra året efter den första Stanley Cup-titeln så tänkte man att de kanske är lite bakis liksom, där på, här i september. Liksom. Men tvärtom så hade de ju bättre fysiska värden då än vad de hade inför säsongen.
Ja.
Så det är ju... De gör ju någonting bra. De har ju, du sa att de åker golfbil till träningsanläggningen som i sin tur är helt ny och superfräs och en av de absolut modernaste i NHL. Mm. Så de har ju verkligen förutsättningar för att prestera bra.
Ja, jag står fast vid vad jag sa i mitt kamikaze-tips i juli. Något vilda. Att Florida vinner igen och vi får en fjärde sommaren i rad se Fort Lauderdale.
Ja, jag som sympatisör med det andra Florida-laget tycker detta är hemskt. Men jag kan inte se något annat lag som har blivit starkare än detta intakta Florida Panthers-lag. De är ju liksom hela kärnan med Barkov i gänget. Alltså Barkov han är ju 95, så han kanske har fyllt 30 nu. Men de är ju mitt i sin prime hela gänget liksom. Så att de kommer ju vara lika bra den här säsongen hela kärnan.
Ja, framförallt under våren.
Ja, precis.
Mm. Ja, jaha, då flyger vi igen då. Flyger norrut igen, för sakens skull. Och hamnar i Montreal.
Mm. Spännande lag.
Mycket, där hade vi ju årets komet förra året. Och jag tror att de kan bli ännu mer komet i år. I det där nämnda kamikaze-tipset hade jag ju de etta i Atlantic.
Och det var det värsta, alltså. Du det slänger upp viss, de etta.
Det väckte viss uppmärksamhet. Och ja, det kanske att ta i, men jag tror ju att de blir ännu bättre i år. Nu är det ju så, det ska man alltid påpeka, att när unga lag har sådana framgångar som de hade i fjol och tog sig till slutspel, ahead of schedule, som man säger. Det, det pågår ju fortfarande en process där man ser att man ska vara bra om några år.
Men nu det hade inte varit någon skandal på något sätt om de hade missat slutspel.
Nej. Och det säger de ju till och med nu. Jag såg att, vad heter han? Inte Kent Johnson, utan
Kent
han
som var här.
Ja, Kent Hughes. Men presidenten, vad heter han?
Gorton. Gorton.
Jeff Gorton, ja. Sa att det är ingen katastrof om vi missar slutspel i år heller.
Nej.
Så att de har ingen press på sig heller. Det är ju intressant. Men, jo, och det finns alltid en risk då att lag som gör så här, ahead of schedule, unga lag, sen tar ett steg tillbaks. För att det är så lätt för unga spelare att få för sig att det ska gå av sig självt när man väl har brutit igenom. Man glömmer att man måste jobba ännu hårdare. Men jag tror inte det är någon risk här. Jag tror att Martin Saint-Louis är för smart för det. Och jag tror att vissa av de här ledarna och spelarna, så unga de är, så har de ändå varit med om mycket nu. Suzuki och Caulfield och några till.
De var ju faktiskt med när de var i final 2021 mot Tampa också.
Ja, precis. Så jag tror att det här otroligt... det är ju ett sanslöst sevärt lag, alltså med sin explosivitet och sin speed och sin underbara kreativitet ofta offensivt.
Ja.
Blir bättre, och de har ju fått förstärkningar också.
Ja, precis. Alltså, det är ju en av sommarens stora värvningar de har gjort i form av Noah Dobson. Det är ändå en 70-poängsback här om året. Inte lika bra fjolår, men dessförinnan gjorde han alltså 70 poäng. Och han kommer till Montreal Canadiens. Det är ju en tung värvning. Och även Zachary Bolduc som var en bra rookie för St. Louis förra säsongen. Gjorde nästan 20 mål upp mot 40 poäng någonting va. De offrar ju en backtalang för honom. Men han var ju, Logan Mayhew var ju inte ordinarie förra året. Så de spetsar ju till truppen även där genom att få in en liksom färdig spelare kan man nästan säga då i Zach Bolduc.
Ja, och sen kommer Ivan Demidov och var med från början. Och han var ju liksom... Det var ju en ögonbrynshöjare när han dök upp. Det var ju fantastiskt att se honom i de få matcher han spelade.
Ja.
Vilket jävla fantastiskt yrväder. Liksom vilka passningar.
Ja, och han blev alltså, han kan ju bli Calder-vinnare den här säsongen. Han blev motsvarande till Calder-vinnare i KHL förra säsongen där han spelade majoriteten av säsongen innan hans lag blev utslaget då. Gjorde 49 poäng och ingen annan tonåring i KHLs historia har gjort lika mycket poäng. Det säger någonting. Han slog Kaprizovs rekord. Han hade gjort 42, det var rekordet. Och Demidov gjorde 49.
Ja, det ska bli otroligt spännande att följa honom. Ja. Men jag måste komma tillbaka till Dobson. Jag tycker att du nästan underdriver. Så säger man inte. Men
ja, men
jag menar, han är ju en typ av back som aldrig blir tillgänglig. Liksom. En 25-åring med hans kapacitet. Det ska ju inte gå att få. Men det har de lyckats utan att spränga banken. Och nu har vi alltså både... Nu har vi Noah Dobson och Lane Hudson på samma blålinje.
Ja.
Det är ju liksom riktigt anmärkningsvärt.
Ja, snacka om att de har fått till den lagdelen också. För den tyckte jag var lite eftersatt i början av rebuilden. När liksom de hade Suzuki och Caulfield och Slavkovski när han kom in och sådär. Så tyckte jag att offensiven är spännande. Men vad har de defensivt att hoppas på egentligen? Men nu är ju Lane Hudson liksom, där har vi en Calder-vinnare från förra säsongen. Oj, vad bra han var. Det är ju en Cale Makar i vardande i princip.
Ja.
Och så kommer Noah Dobson, färdig 25-årig superstjärna i princip, in i
han
detta.
Han blir Lane Hudsons Devon Taves, som ju också kom från Islanders.
Ja, just det, bara en sån sak.
Tänk om Islanders hade haft både Taves och Dobson på sin blå linje.
ja, precis. Ja, och så har de ju Caden Gool och lite andra bra backar där också och på gång med David Ryan Backer som de tog högt i draften för något år sedan. Så att även där ser du liksom på målvaktssidan, Montembeau var ändå med i Four Nations-truppen för Kanada. Så det finns ju, det ser okej ut där också.
Och nu har de inte Carey Price kvar, han blev ju tradad häromdagen.
Ja, det var ju lite speciellt att han plötsligt blev tradad då till San Jose och hade ju lite lönetaksmatematiska fördelar för Montreal, men framförallt gjorde det att alltså, San Jose kommer över lönegolvet.
Ja.
Så att det var lite därför.
Jo, såklart. Mm. Men vad gäller Montreal då, så jag contender och finalaspirant tror jag det dröjer ytterligare något år innan de blir, men ett slutspelslag är det igen, absolut, och jag tror att de kan vara en succé i grundserien och ta den där första platsen.
Oj.
Jag har chansar på det.
Det var en chansning, ja, riktigt där är inte jag, men jag kommer sätta dem på slutspelsplats, definitivt. En annan pikant detalj vill jag påstå här, med de här förändringarna i truppen till nästa säsongen, med Dobson in, med Bolduc in, och man tänker att de blir ännu bättre, men de blir faktiskt ännu yngre. Det är NHLs lägsta medelålder.
Ja.
De har ju tappat nu sen förra säsongen till exempel gamla David Savard. De har tappat Christian Dvorak och Joel Armia och lite sådana 90-talister de har haft i laget. Och det enda de har slängt in, det är ju spelare födda på 2000-talet. De har ju nästan bara spelare på 2000-talet. Så det är alltså NHLs yngsta lag.
Så har vi Patrik Laine där också, ska vi inte glömma. Som, man vet inte, det finns ju kapacitet där någonstans som kanske inte har kommit fram de senaste åren. Men får han till det, då har de ett vapen där också.
Ja, vad kul han kom tillbaka här efter lång frånvaro och gjorde 6 powerplay-mål på 6 matcher och sånt där. Allt bara gick in.
Det enda tråkiga är att det är ont om svenska då. Heinemann, Masen försvann ju till Islanders i Dobson-traden då.
Ja.
Så det är Adam Engström som eventuellt kan få någon chans.
Precis. Ja, det är ju aldrig ett svensk lag, Montreal.
Nej. Nej, men Montreal-fansen där ute, och de är många, jag tror att de kan se den här säsongen an med stor tillförsikt.
Ja.
Grattis, det är riktigt bra saker på gång i Montreal nu, i hockeyns huvudstad och Mecka.
Ja, det tycker jag att de kan få berättigat kan få kalla sig.
Ja. Ja. Ja, nu blir det bil, nu, eller tåg tar vi nu då, för vi ska åka allting.
Ja.
På tåget från Montreal till Ottawa. Och där har vi ju då laget som sprängdes ur den här krungan som de i många, många år har bildat ihop med Buffalo och Detroit under strecket i Atlantic.
Ja.
Det har ju varit sorglig utveckling länge för de lagen. Men Ottawa bröt sig ur och tog sig till slutspel. Under ledning av Travis Green, jag får ju be honom om ursäkt. Jag trodde inte alls han var mannen som skulle få det här laget att komma ihop. Men det var det.
Ja, vi var väldigt negativa till den rekryteringen i preview inför förra säsongen. Men det han framförallt lyckades med, det var ju att sätta ett försvarsspel, äntligen.
Ja. Ja.
Blev mycket svårare att göra mål på, men det berodde ju också på att de fick in en Vesina kaliber keeper liksom, att Linus Ullmark kom in i kassen också. Det bidrar ju också såklart till att de släppte in mycket färre mål än man gjort.
Ja. Ja. Och nu kommer ju då, även här är det i princip samma lag som kommer tillbaks. Ja. Och där finns det ju liksom saker att vara glad åt om man är Senators fan. De har sin egen Tkachuk i Brady. Mm. Och han är i princip samma slags spelare som Matthew. Det är ju det.
Han är nästan ännu galnare, skulle jag vilja påstå.
Ja, ja, och möjligt. Den här otroliga glöden och passionen. Ja. Som han nöjer sig. Det var ju hans första slutspelsmatcher och han fick ju blodad tand. Han kommer inte att gå med på något annat än att det går ännu bättre den här gången.
Nej, precis. Men det är lite som Montreal där, att de här framförallt offensiva, ja, backsidan där med Sanderson och Chabot, de har ju varit med ett tag nu också. Alltså ja. De är ju inte helt purunga, utan de flesta här är ju runt 25 år liksom, och går in i sin absoluta prime här nu.
Ja.
Så att de borde liksom, det här Ottawa bygget som har hållit på ett tag, det borde liksom maxas ungefär nu, de här kommande 2-3 säsongerna.
Ja, Tkachuk, Sanderson och Ullmark, det är på varje position har de en riktig stjärna. Liksom.
Ja.
Och Chabot, som du säger, är också en klassback. Ja. Och sen är det finns mycket, alltså, firepower hos sådana som Stützle och Batherson och Perron. Och så får vi väl se Dylan Cousins då, som undercenter.
Ja. Jag tycker centersidan är bra där, för Cousins, ja, vi får se vilken nivå han verkligen håller, men kommer in ganska bra där efter Norris-traden. Men så har de även Shane Pinto som är en väldigt, väldigt bra 3D-center. Kanske han blir andra center snarare än Cousins ju längre säsongen lider.
Ja, och sen har vi outnyttjad resurs i Fabian Zetterlund, för han fick inte riktigt kom inte riktigt in i det efter traden från San Jose, men har ju väldigt potential han också som målskytt med sitt ruggiga skott.
Mm. Ja, men där ska man ju kunna få ut mer. Det känns ju som en, ja, åtminstone 20 målskytt. Det har ju varit ett par år nu. Och liksom, han går ju också in i sin prime nu. Det kanske kan bli 30 mål om de verkligen får fart på honom i åtta.
Ja,
det är ett spännande lag. Jag tycker också att en nyckel för dem är att, alltså för Travis Green, att han har ju satt försvarsspelet nu. Han har satt grunden för dem så att de har blivit mycket mer stabila. Men det gjorde lite grann att deras offensiv mattades av. För att faktum är att 5-5 förra säsongen på 82 grundseriematcher, så var det bara San Jose, tror jag, som gjorde färre mål 5-5. De gjorde näst minst antal mål 5-5. Och i den spelformen så var de ett kraftigt minuslag, minus 18. Men tack vare att de var så bra i powerplay och i boxplay så var de hade de liksom bra målskillnad ändå totalt sett. Men de måste, alltså, kan inte bara försvara sig, utan de måste få till...
Men det finns ju förutsättningar för det.
Det finns ju förutsättningar där, men det är det som gäller för Travis Green år 2, när han har satt grunden, att försöka förlösa.
Mm. Ja, det blir spännande. Jag tror att de är någonstans kring strecket igen. Kan hamna ovanför, kan hamna under, för konkurrensen är ju hård.
Ja, precis. Det är verkligen hårt där. Det är en bra division där.
Ja, det har blivit det nu.
Ja, det har inte alltid varit det.
Nej, med att de har blivit bra och Montreal har blivit bra.
Ja.
Och man vet aldrig riktigt med Boston. Men det blir ju svårt för Ottawa att liksom ta sig upp i hierarkin och peta ner någon av the big three, känns det som.
Nej, de här sista lagen vi kommer in på med Tampa och Toronto också, jag har svårt att säga att de ska bli mycket sämre heller.
Ja. Ja, för nu tar vi flyget ner igen till värmen. Ja. Och lyssnarna vet att nu kan de ta fram stora kaffekannan, för nu ska Jonathan prata om Tampa Bay Lightning.
Ja.
Där det inte har hänt så mycket mer än att de har döpt om arenan till Benchmark International Arena. Det är inte Amalie Arena längre.
Nej, det var ovanligt när de bytte namn till Amalie Arena för typ 10 år sedan drygt, om man skulle vänja sig vid det. Från, vad var det? St. Pete Times Forum.
Ja, som var ett krångligt namn.
Ja, det var ju ett krångligt namn. Så då låg ju Amalie Arena bra i munnen. Men nu får man vänja sig vid Benchmark International Arena istället då. Ja, ja.
Ja. Och så får vi se om det blir någon benchmark i tabellen av Tampa. Ja. För som sagt, det är inte mycket som har hänt där. Det är samma lag pretty much. De har fått in Pontus Hornberg från Toronto. Det är väl en...
Jag tycker det är en bra bottom six-spelare. Att staga upp lite det som är ett problem för Tampa. Att de måste ha lite bredd utöver spetsen också.
Ja. Men de är inte yngre, Jonathan. Det är samma killar. Det är samma coacher och samma Hedman och samma Point och samma McDonough.
Ja, men det tycker jag inte är någon större nackdel som kanske vissa vill få det till. Jag säger som Brice Bois gjorde på sin exit-intervju där han blev intervjuad på podiet och sa att vi kanske blir lite äldre sådär, men Kutjov är fortfarande poängliga vinnare. Hedman femma i Norrisomröstningen. Vasilevski nominerad till Vessina. Cirelli nominerad till Selke.
Ja.
Tampa gjorde flest mål av alla lag i grundserien, släppte in fjärde minst antal mål, hade femte bäst powerplay och hade sjätte bäst boxplay. Och det var åtta lag under lönetakseran som har varit topp sex i alla de kategorierna, plus alla individuella priser och nomineringar. Så att spetsen är inget fel på. Det är bredden som är den stora skillnaden, skulle jag vilja säga, mot Florida. Och
ja, det handlar ju om, de kommer ju säkert vara jättebra i grundserien och så, men har de gjort något som får en att tro att de skulle ta Florida i en slutspelsserie? För de kommer ju att stöta på dem om de ska gå så långt som de vill.
Ja, det är det som gör att jag har svårt att riktigt ha hoppet uppe. För visst, de har åkt ut tre år i rad nu i första rundan, och det är inte bra efter att det har gått tre år till final. Men samtidigt har de ju mött då mästarlaget två år i rad. Ja. Det har varit tuffast möjliga uppgift direkt.
Och blir vi utmanövrerade för att Florida vet hur man tar bort Kutcher framförallt.
Ja, precis. Snackade. Kutcher blev ju nollad i målkolumnen här. Det var inte, han hade ingen bra serie där. Men...
Nej, men Barkov och Forsling, det är ju den tandemen Florida har som vrider vapnen ur händerna på sådana som honom. Ja. Och McDavid. Och alla.
Precis, och så var det ju varenda slutspelserie, men kanske extra tydligt i Tampa-serien att den här tredje kedjan med Marchand, Lustarinen och Lundell, de hade ju sin tur lekstuga då när de skulle möta Tampas bottom six. De gjorde ju hur mycket mål som helst i den serien, medan Tampa då var, ja, i och med att de inte har samma bredd så blir de ju väldigt skadekänsliga då. När Hedman har fotproblem, Cirellis båda axlar har gått sönder, Oliver Bjorkstrand som skulle öka på liksom spetsen och bredda laget, han är skadad och missar hela slutspelserien. Men han i sin tur, Florida, får tillbaks Matthew Tkachuk och är skadefria i sin tur istället i serien. Mm. För Tampas skull så hade det behövt vara tvärtom. Att det hade varit några skador på Florida medan Tampa varit helt skadefria. Då hade det blivit en mycket jämnare serie. Men, så det låter lite bittert när jag säger så.
Ja, men, det gör det.
Men det är ju, då hade de haft chansen. Men de har inte samma bredd som Florida. Och då blir de ju mycket mer känsliga. Liksom. Då måste de ha tur på sin sida istället. Snarare än...
Men det kan man ju, det skulle jag behöva också när jag spelar Mega Millions, men det har jag inte.
Nej, precis. Så att
det är ingen strategi att ha, hoppas på tur.
Nej, precis. Nej, de skulle behöva ha, men jag blir lite avundsjuk när Florida pratar om, när Patrik Hörnqvist pratar om den här fantastiska återhämtningsmodellen som de kör där i Florida och träningsanläggning och allt de har där för att få spelarna fräscha hela tiden. Och de var ju duktiga också i slutet av grundserien och strunta i att de inte fick hemmaplansfördel i serien mot Tampa, för att de vilar ju Barkov och gänget i många av de avslutande grundseriematcherna för att de skulle vara 100% redo för slutspel istället. Ja. Medan Tampa kom in där lite skadeskjutna direkt liksom.
Ja. Jag tror de blir ett topplag igen. Det blir man ju när man har Gensel, Point, Kutcher i första kedjan, Hagel, Cirelli och Björkstrand i andra och Victor Hedman och Ryan McDonough på backsidan. Ja. Och Vasilevski mål. Men, nej, jag tror det när jag ser det att de kan ta sig vidare från ett möte med Florida igen.
Ja, nej, jag vet. Jag håller med dig egentligen där. Som en annan grej vill bara slänga in då innan vi åker vidare från Tampa då, så är jag lite spänd på det med lite svensk koppling. SHLs bästa back förra säsongen ska spela i Tampa den här säsongen. Får se hur det går. Charles-Edouard Dastou från Brynäs som var jätteutropstecken i SHL då. Han tror jag kan slå sig in på backplats i Tampa. Det kanske kan vara ett litet fynd. Så utifrån hur bra han var i Sverige så får vi se. En riktig pondusback alltså. Enormt självförtroende har han. Mm. Och det är ju där, bredden är ju inte speciellt stark på backsidan. Jag tror att han kan vara lite av en... Ja, han blir spännande att följa på NHL-nivå. Alltså.
Yes, ja, vi får se det, Jonte. Förra säsongen var första säsongen på många år jag inte var i Tampa på en enda match.
Ja, just det. Det är precis. Du har ju skandal, flera vändor i Tickebaren per säsong.
Ja, det tycker jag är skandal.
Du snittar 5,7 runder per säsong i Tickebaren, men nu kanske det blir noll.
Ja, men nu måste jag ju besöka Benchmark International.
Ja, det är såklart. Det är klart.
Yes. Ja, men du, då gör vi veckans sista resa då. Tillbaks upp till Kanada. Mm. Och Toronto Maple Leafs.
Ja.
Ständigt i fokus hos alla. För att det är liksom ligans, vad ska vi kalla det? Det är liksom epicentrum där. Vad som händer i Toronto är alltid liksom big, big news.
Ja, alltså Montreal må vara hockeyns mecka, men liksom huvudstad på något sätt kanske är Toronto ändå liksom.
Ja, det är ju största staden med största fanskaran och mest eländiga facit de senaste 58 åren.
Ja. Ja.
Och det har ju hänt stora saker där då, och den allra största är att Big Four har brutit sönder och Mitch Marner är inte längre med. Han är riddare i Las Vegas, Toronto-pojken.
Ja, ja, det är ju en jättegrej såklart, då vi avhandlar ju mycket av det här i somras liksom, men då trodde jag att fram till nu att det skulle kanske hänt mer i truppen, att de skulle använt det där löneutrymmet som frigjordes av att en Core Four-spelare försvann och ersatts på något sätt, men visst, de gjorde ju lite grejer direkt där, och tittar man på löneutrymmet nu så är det inte så mycket kvar faktiskt. Man glömmer bort lite grann att Matthew Knights löneförhöjning är liksom från under miljonen till 8 miljoner nästan. Så det åt ju upp väldigt mycket utrymme. Men ja, det är ju snarare kvantitet än kvalitet som ska ersätta Marner.
Ja, Nick Roy och Dakota Joshua och Mattias Michelli. Ja. Det är ju inte riktigt något som får fansen att liksom ställa sig upp och göra vågen.
Nej, det tycker jag inte. Nu liksom, nu spekuleras det i vem ska spela med Matthews nu då. Det har alltid varit Marner i första scenen. Mm. Nu pratas det om att det blir väl kanske Max Domi.
Ja.
Det är ju inte samma spetsläng.
Nej, jag tror ju så här, min teori är den här. Om det här laget, om det inte händer något mer än det här, så blir de sämre i grundserien.
Mm.
Det blir man ju, alltså Mitch Marner tar man inte bort utan att det märks.
Ja, i grundserien så var han alltså en 100-poängsspelare förra säsongen. Gjorde 75 assist, det är den näst bästa noteringen i Torontos över 100-åriga historia. Så att,
ja.
Man kan poäng. Ja,
jag misstänker att Toronto kan faktiskt bli ett wildcard-lag, tror jag.
Jaha, ja.
Om det inte händer mer med. Men det är inte det, det intressanta är ju sen vad som händer i slutspelet. För att det var ju faktiskt så att Toronto var det lag som var närmast att nypa till Florida.
Ja.
Och om de inte hade gjort stått för två, Oliver kallade det för bajsmatcher. De här obegripliga insatserna som kommer vid absolut fel tillfällen.
Ja.
När de helt enkelt bara är skitdåliga.
Ja.
På ett helt obegripligt sätt. Efter att spela jättebra i andra matcher och verkligen pressa Florida.
Ja, vi ska ju återigen upprepa det, att de hadde 2-0 i matcher om de var ett saddenavgörande från 3-0 i matcher,
ja,
som man inte vände liksom.
Nej, då hade det ju blivit riktigt intressant alltså.
Och då hade Mitch Marner kanske spelat kvar i Toronto också.
Ja, och då kanske det är så att i ett slutspel så är det bättre med sådana som Roy och Joshua. Det är kanske en väl optimistisk teori.
Ja.
Men det handlar ju om att de ska bli bättre då, liksom, i de här avgörande ögonblicken. Och i slutspel har inte Marner varit mycket till faktor.
Nej, speciellt. Alltså, han bidrar ju på många sätt. Liksom, han är ju skicklig defensivt och sådär också. Han är ju trots allt den spelare som fick mest istid i Toronto i förra slutspelet. Mer än alla backar. Det var Marner som Berube lutade sig mest mot. Och det är han som offras nu. Men nej, han lyckades ju inte göra mycket poäng i sin slutspelskarriär i Toronto. Inte alls på samma nivå som i grundserien i alla fall. Och framförallt inte i de viktiga matcherna.
Nej.
Så att det blir ju ofrånkomligen åtminstone spännande att se det här annorlunda typen av lagbygge när en sån fixstjärna är borta och de är och ersatt med tre spelare istället. Vad det ger för effekt liksom.
Ja, men allt är inte eländigt. De har Anthony Stolarz i mål nu. De har en riktig mål. Ja. En riktigt bra mål att luta sig mot.
Ja.
Och det har inte varit fallet så många gånger.
Nej, de har en robust backsida där med Brandon Carlo som dessutom kom in och Chris Tanev som kom in inför förra säsongen.
Mm.
Oliver Ekman Larsson för den sakens skull. Ja, och sen tycker jag också lite spännande, för det är ju verkligen ett sparkapital på något sätt också jämfört med förra säsongens grundserie och även slutspel. Auston Matthews, han gick alltså från nästan 70 mål då till 33.
Ja.
Och det har ju Berube, han var ju borta med skador från och till. Men Berube sa ju det här nyligen i någon kommentar att han var egentligen inte 100% en enda gång under hela säsongen. Och nu ska han vara 100%. Kan det vara en 70-målsskytt igen? Sen samtidigt har han ingen Marner som spelar fram honom i 82 Nej. Matcher heller.
Nej.
Men det är ju trots allt alltså en, det kommer ju förhoppningsvis i alla fall för Toronto skulle inte vara en 80% i Matthews utan en 100% istället. Och apropå att de kanske adderat lite muskler snarare än spelskicklighet så verkar det som att Auston Matthews har prioriterat det över sommaren också. Det sägs att han har gått upp några kilo i vikt. Han har lagt på sig en muskelmassa för att bli ännu starkare. Liksom.
Ja, vi får se. Det känns lite oklart med Toronto. Men min utgångsteori är att de är sämre i grundserien och kanske bättre i slutspel.
Ja. Nej, jag håller med. Jag tippar inte att de vinner grundserien. De kommer, jag tror snarare att Montreal har kommit ikapp där och gör en, ger Maple Leafs en match som måste sluta högst i grundserietabellen. Men sen får vi se då hur det här laget står sig i slutspelet med en annan dynamik.
Yes. Ja, därmed var vi klara med vår första fjärdedelen av vår preview.
Ja, precis.
Det gick väl ganska okej. Okay. Sett till att vi är i försäsong, vi också.
Nu tycker jag att man känner sig lite varm i kläderna igen här liksom.
Ja.
Man har hittat liksom rätt vinkel på klubban höll jag på att säga. Ja, det var kul.
Ja, det var det verkligen. Ja, det är, vi är igång nu så vi återkommer nästa vecka då med Pacific.
Ja, precis, då blir det Pacific. Och sen tuggar vi på med ett avsnitt i veckan fram till premiär, hela, ja, det får vi säga nu. Nu kör vi ett avsnitt i veckan bortsett från något juluppehåll i princip fram till juli 2026.
Ja.
Alltså nu är vi verkligen igång. Det är inte bara preview-avsnitt och så vidare nu. Nu är NHL-poddsäsongen igång på allvar.
Yes. Och det kommer säkert att hinna komma lite nyheter. De är ju, väldigt många spelare är just nu i Las Vegas på Media Days.
Just det.
Inför säsongen. Mm. Det borde jag också ha varit.
Ja, just det. Kanske det. Ja.
Men ja, så är det.
Ja, och så att vi kommer säkert utöver våran liksom preview-del så kommer vi säkert ha lite nyheter i början av varje avsnitt här inför säsongen också. Det lär ju hända lite mer i trupperna tror jag ändå.
Ja, ja som sagt, Rasmus Andersson kan ju dyka upp någonstans.
Ja, precis. Spännande.
Yes, ja, ja men du, tack för återstarten då.
Ja, och tack alla ni som... Ja, tack så mycket och tack alla ni som har lyssnat då. NHL-podden Sverige, 12:e säsong. Och orkat med en timme till med oss.
Ja.
Så kör vi på många timmar till kommande åren.
Yes, yes. Då säger vi så.
Vi säger så. Jag säger hej, hej.
Woof, woof.
Woof, woof, ja. 1-2 punch. Soak more slam. Hallå, hallå, där, hallå, hallå. Broccoli pie and ear cream. 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 Broccoli pie and ear cream.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.